Intervju med Bosse Håkansson Lund, 23 oktober 2023. Intervjun handlar om Bosses karriär som skådespelare och regissör. Inspelningen är gjord på Arkivcentrum Syd i Lund och intervjuare är jag, Patrik Sandgren, arkivarie vid Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar.
När började du spela teater?
Ja, det beror på, alltså det beror på definitionen, för att jag tror att jag började spela teater väldigt tidigt i livet, för att det har nog varit en spillevink-grej och ett skydd också. Jag tror att jag har använt det för att det var ett lustfyllt att underhålla. Och sen har jag också säkert använt det om jag var trängd eller folk var dumma mot mig, så tror jag att jag har tagit till det och var skapligt duktig på att imitera och gå in i karaktär och sådär. Så jag tror att jag var som barn, alltså använde det, att jag spelade lite.
Kommer det, alltså mask?
Ja, alltså inte för att jag måste skydda, alltså inte för att jag måste, att jag inte vågade vara Bosse, men som ett antagligen inte tyckte om det här fyrkantiga, sitta liksom, jaha, goddag, sen då har jag liksom blivit lite sådär. Så var det väl just det någon gång i skolan, tror jag, att man fick upp ögonen för det och sådär, och sen
pratar vi låg och mellan?
Ja, vi pratade då nej, antagligen lite senare kanske, för att jag var väldigt blyg som barn. Jag var väldigt blyg.
Men
som
vad gick
barn.
Du för skola? Gick du så här real och sånt där?
Ja, just det. Jag gick faktiskt realskola på parkskolan. Då fick en sån här grå mössa, va? Faktiskt. Väldigt stor för mormor och morfar. Det var jättestor för dem liksom. Men sen på gymnasiet så var det mer på riktigt liksom. Och sen fanns det i mig som person, jag vet att jag kunde gå på gatorna i Lund sådär, man har kanske varit ute och festat så kunde jag gå själv på gatorna, deklamera dikter och sånt liksom. Och sådär, va? Och sen hade jag alltid använt mig av det, alltså när jag hade jobb och så imiterade jag liksom de andra på arbetsplatsen. Och sen så på riktigt, ja, det var ju Lilla Teatern då.
Men dina föräldrar har inte spelat teater?
Jo. Min mamma har spelat teater ganska många år. Alltså. Först då som ung och sen som pensionär så drev hon en grupp själv. Och så var ju, min farsa var ju trumpetare och sångare. Va? Så lite sånt ligger det i familjen.
Du har en kreativitet liksom i ett arv.
En del av det har jag kanske fått i andra. Så. Det har jag säkert fått, va? Ja, det tror jag.
Var de aktiva på det sättet, alltså kreativa musiker och teatermänniskor, när du var liten, alltså gjorde de aktiva saker då?
Ja, så tillvida att jag är uppväxt under ganska enkla förhållanden, så vi bodde ju trångt och så, va? Och farsan måste ju öva någonstans, så han övar ju, kanske jag tänker det grannarna, han övar ju trompet hemma i lägenheten, va? Men min morsa såg ju aldrig dåligt, utan det var mer bilder och så hon berättade. Men sen så, när hon blev äldre så tog hon tag i det igen, vilket jag tyckte var jäkligt modigt av henne, och så var duktig och sådär, liksom, och drev den gruppen och åkte upp på deras uppspelsvisningar i den centrala i Sverige och sådär. Så, ja, och sen tyckte mormor det var väldigt roligt. Jag tyckte väldigt mycket om min mormor, så jag var mycket där på sommarna. Och hon skrattade jättemycket och tyckte det var väldigt kul när jag spelade upp mina små sketcher och sådär. Men sen som sagt så började på riktigt på allvar då hade på Lilla Teatern. Det var ju på hösten 73. Och då hade jag gått och funderat på det där. Så vet jag inte hur jag såg det här. Det var väl någonstans jag såg detta, om det var på biblioteket eller vad det var. Att Lilla Teatern som då var på Sandgatan sökte folk till en pjäs. Och jag tog emot till mig och stegade upp från de där trapporna där. Det var sådana branta trappor upp till andra våningen. Så öppnade jag då dörren och då står det tre killar där och då säger den som är regissör liksom, ja! Du kan spela den tjocke. Du hörde till saken att vid den här tiden så var jag en lång, smal grabb liksom. Så det var inte sådär jätteperfekt. Men vi döpte om den till den store. Och då var det en sån här absurd pjäs som, med politisk underton, skriven av Chauvin Moshek som heter På villande hav. Där maten tog slut och de är tvungna. En person måste offra sig för att de andra ska överleva. Och då håller man politiska tal för att säga att det är inte jag, det är inte mig ni ska ta liksom. Så började det hela och vi blev väldigt snabbt då. Vi satsade på det här, så vi satsade på detta fullt ut och vi gick över till att bli en fast grupp på heltid. Och sen så turnerar vi och åkte runt med den här pjäsen. Så.
I Lilla Teaterns regi?
Ja, exakt.
Bildades den där då?
Ja, den bildades där då. Så det var Lilla Teaterns första fasta ensemble alltså.
Det har varit lite blev ganska länge.
Ja, absolut.
Det sen,
det börjar redan 30,
ja, det är
33. 33 gissar jag, jag är inte hundra på det. Och då var det en lokal som jag aldrig sett som tydligen låg i en källare mitt emot centralstationen. Och så va. Och sen har jag ju följt dem på alla de andra ställena. Så Sandgatan då som var Lufttopparnas lokal. Alltså Lufttopparna, det var, vad är det? Det är sjukgymnasterna. Ja, just det. Så, och tog de över den lokalen där. Och sen så flyttade de ut i gamla elverket. Och sen Stortorget. Och nu liksom...
Den här lilla teatern, om vi säger 30-talet, vad hade de för profil? Vad var de sprungna ur för sociala klass?
Ja, alltså,
har du någon aning om det? Det var en helt
independent... Det gissar jag att det var mer borgerligt inriktat. Jag tror att det var studenter som liksom akademiker. Så det är ju min absoluta gissning. För jag tror inte att det hade etablerat sig i arbetarrörelsen i sån stad som Lund. Då, utan det tror jag var... Och sen då så hade de en storhetsperiod, de hade många storhetsperioder. En av dem var ju, jag tror de hade en storhetsperiod under den tiden också. Jag tror det var några kända skådespelare som då började sin bana där. Sen hade de då, när det kom ur studentverksamheten, alltså student, jag vet inte vad det var, studentteatern som gick över till det eller hur det var. Och då hade de ju, det som sen blev Nationalteatern, började sin bana där.
Då är vi på 70-talet.
Ja, vi är på slutet 60-talet, bara 70-talet, slutet 60-talet tror jag. Och då var liksom merparten av dem som sen blev Nationalteatern började där alltså och gjorde några väldigt uppmärksammade föreställningar där som väckte stor.
Vet du vilken Nationalteatern som var kopplade till Lilla Teatern i Lund?
Ja, det var i princip alla de drivande i Nationalteatern. Alltså flera av dem duktiga.
Så det var inte bara liksom, enskilda?
Det var en grupp där då liksom som
för det här är nästan en myt det här liksom. Ja, alla vet liksom, eller många pratar om att Nationalteatern, de bildades på Lilla Teatern. Ja, ja. Man vet inte så mycket, det är mest en hörsägen.
Nej, precis.
Det är väl spännande tycker
jag. Ja, jag kom in då alltså, när de var där så kom jag ju in, men jag hamnade inte i den gruppen för den var ju liksom etablerad som en, utan jag kom ju in med den här gruppen som jag nämnde va? Men då fanns de där va. Och då säger man, de är häftiga liksom. Och de blev ju sen som sagt för Nationalteatern. Så att det är ju intressant.
Det är lite
jo, så där började min bana. Och sen när jag väl hade liksom gjort den där första grejen så bet jag mig fast på något sätt. Men det tog ju lång tid innan jag identifierade mig som skådespelare. Det dröjde... Ja, jag tror det dröjde tills jag kom till jobb i Svenska Teater i filmen. Ja, första gången kan jag säga.
Jag ser, det är ju ditt material. Där
händer någonting. Då tror jag att jag första gången i mitt liv kunde säga, vad gör du? Jag är skådespelare. Så. Utan att det var jättekonstigt. Va?
Var det för att de headhuntade de dig på något sätt?
Ja, faktiskt. Det var så här att jag på den tiden så gick jag på alla intressanta spännande teaterkurser som existerade. Jag var omättlig alltså. Jag kastade mig ut i alla möjliga. Och en av dem så var regissören för Åbo Svenska Teater där. Och tydligen så lyckades jag göra så pass bra ifrån att han blev intresserad av mig. Va? Så han frågade om jag ville komma över till Åbo Svenska Teater för de behövde en manlig skådespelare då.
Och det var svensk, alltså finlandssvensk?
Det var alltså den svenska, svensk språkiga teatern i Åbo. De hade en finsk språkig och en svensk språkig.
Vet du om den fortfarande existerar?
Den existerar. Jag var där för 2 år sedan och besökte, och det är fortfarande samma fantastiska. Alltså det är en jättefin gammal teater med en fantastisk salong alltså.
Detta var då
79.
Hur var klimatet, det politiska klimatet där? I och med att Finland är ändå Finland och Sverige.
Ja, precis.
De är inte likadana liksom.
Nej.
Länderna är inte helt...
Den stora skillnaden tror jag var att jag kom från fria grupper, fria grupprörelsen med väldigt stark vänsterinriktning och politisk teater och så. Och så hamnar jag på en teater där man inte kan liksom syssla, utan där man ska tillgodose, det måste vara en bredd va. Så det var ju musikaler och det var ju nyskrivna dramer.
Det finns någon seriositet eller hur man ska uttrycka det. Eller?
Ja alltså, det betyder ju inte att det inte fanns någon sorts medvetenhet om den politiska situationen och så. Likheten var ju dessutom så att man var inte bortskämd, utan vi gjorde ju också turnéer där vi själv fick bära och slita och sätta upp...
Men visst, så man inte, ni var ju seriösa i Sverige också, det var inte så jag menar. Jag bara tänkte på, tiden och liksom, men var de innovativa ändå? Kunde de liksom...
Alltså den här regissören J.M. Malvis var ju väldigt intressant och spännande, så jag fick mycket input från honom. Och
det fanns en medvetenhet, politisk medvetenhet. Man
det tycker jag. Ja. Tycker jag. De satte ju upp den typen av pjäser. Alltså, jag menar, Spänner man på taket, Riddaren från La Mancha, Equus som handlade om den här som stack ut ögonen på hästen, med politiska undertoner, och Vandrande skuggan, helt nyskriven drama av Bo Kaplan. Så, men det var ju på ett annat sätt naturligtvis. Det var, men vi gjorde som sagt samma typ av turnéer där vi fick, det var ingen som följde med, utan vi fick som skådespelare bära oss, bygga. Och...
Vad gjorde ni turnéerna?
Vi gjorde turnéer i de svensktalande delarna av Finland, framförallt södra delen då, va? Och sen efter det så sökte jag ju som skådespelare till ja, sökte väl på flera så, de stora teaterna i Sverige och sådär. Och det var ju nära några gånger och jag blev kallad och så, va? Men i slutändan så blev det svårt, jättesvårt. Men det kändes ändå som att det är små grejer som avgör. Hade liksom, det är väldigt små grejer som avgör. Men i alla fall så av det blev det istället. Och jag är väldigt glad för det. Alltså idag är jag jätteglad att det blev som det blev. För annars hade jag inte gått den utvecklingen till mötes. Det blev ju istället då att J.M. Malmgrens chefen fick chefsplatsen istället i Örebro, på Örebro teater där, va. Och samtidigt så sökte de, jag tror det var den första i Sverige, sökte de teaterkonsulent för amatörteaterverksamheten i länet, i hela länet alltså. Och det var jättemånga sökande och jag kastade in min ansökan. Och då visste ju Georg vem jag var så där, så att jag blev då kallad till intervju så liksom, och jag fick tjänsten alltså. Det var jag 5 år. 83 tror jag, 83 till 87. Om inte jag minns helt fel, det tror jag det var.
Vi har lämnat proggen kan man säga. Då har vi.
Så att från att man har varit liksom någon som folk kände igen och sådär. Och man hade varit med i alla stora sammanhang och så i Lund av den karaktären. Så plötsligt försvann jag ju bort. I och med jag fick det här på Åbo Svenska Teater så var jag borta den perioden. Det känns väldigt konstigt när jag kom tillbaka till Lund. Plötsligt så var det inte...
Du gjorde nordisk och nationell karriär.
Ja, så kan man säga om man vill vara. Ja. Fast där tror jag nog att det som styrt mig, jag tror bara att det styrt mig att det har varit spännande, intressant och att jag har fått möjligheten.
Jag trodde inte du tänkte så heller.
Nej, jag tänkte mer
att det var liksom som en naturlig produkt av...
Ja, jo, det är klart att utan min bakgrund och erfarenhet hade jag inte fått de här grejerna. Utan det är ju kloss på kloss liksom.
Hur var det att jobba i Örebro?
Det var jättespännande år.
Hur jobbade du? Jobbade du liksom med...
Ja, väldigt självständigt. Jag hade, märkligt nog, det var väldigt, väldigt ovanligt. Att det normala var ju att den typen av tjänster var på teatern. Men jag var alltså på landstinget. Väldigt konstigt alltså. För det var landstinget som var...
Med ett kontor.
Ja, landstinget låg bakom tjänsten. Va? Men de var ju väldigt unika som gick ut och liksom tog den här tjänsten och betalade min lön och... Nej, det var alltså, som sagt, vi fick göra fantastiska uppsättningar. Den här änglavakt och barnarbete med 140 pers, det var ju helt otroligt. Alltså. Änglavakt och barnarbete bygger på barnarbetarnas situation på tändsticksfabriken i Örebro under slutet av 1800-talet. Så det var ju liksom barn, ungdomar, vuxna, skådisar, sångare, musiker, dansare. Alltså, det var en makalös uppsättning. Alltså.
Vad var det för musik?
Ja, det var regionmusik. Jag tror det. Alltså, i alla fall kom många av dem därifrån. Och sen gjorde vi det här utomhus på något som heter Stora Holmen. Så du kan tänka dig, det var ett djup som var helt otroligt. Jag älskar ju sånt där när det är konventionellt. Alltså, jag älskar ju det. Så det var ett djup där de kommer från baksidan. Som de sticker upp från någon. Och så kommer de upp från kulle så, va. Och så kommer de framåt oss i publiken som sitter på sådana här... läktare, du vet, praktikabel, alltså utomhusläktare. Och då var det härligt för att det blev omtalat, så då kom liksom från hela världen kom det, för de hade ett seminarium om arbetarteater och arbetarkultur i Norden och kom till Örebro och såg den här, så det blev väldigt omtalat och skrivet om det så. Och de blev framförallt imponerade av det här med barnen, alltså att de tyckte, hur kan du få barnen att göra det här, det är ju fantastiskt. Ja, men ja, det var häftigt. Det var spännande. Så det var en härlig period.
Har du något, nu ska bara vi ibland få såna idéer. Har du något eget förhållande till tältprojekt?
Alltså det finns ett antal stora grejer som alla tror jag människor tänker så här, varför var jag inte med där? oh ja, men vad konstigt att inte jag... Och jag var ju i de kretsarna, jag var ju med Teatercentrum Syd. Men det är klart att, exakt varför det vet jag inte. De kunde inte ha med alla grupper naturligtvis, de måste ju välja. De var ju redan jättemånga. Så, men jag kände ju väldigt, väldigt, väldigt många av dem. Och jag gick och sa föreställningen ett antal gånger. Och
jag tycker det som liten.
Ja, jag tycker det är bland det häftigaste.
Det är en fråga, jag var tvungen att ställa frågan bara.
Ja, men det är klart, det är klart. Ja, men
det är ju sådär, man måste
ställa. Ja, men det är ju självklart. Ja. Ja, det, i alla fall är det ju så att det är tre ben som jag har stått på. Det är teater större än mitt liv. Sen är det en period som journalist. Och sen är det lärare, pedagog. Pedagogbiten har i princip alltid funnits med. Jag har alltid haft en läggning att... att det har funnits en pedagogsida hos mig, därför blev det absurd också. Men de stora grejerna, ja, i Lund var det något som heter Under ytan, som gjordes med sångkören Östergök och fyra skådespelare och fem dansare, tror jag. Först på Stadsteatern en sån här kulturnatt, och sen i Folkparken.
När är detta? 90-tal.
Ja, jag skulle tro det. Eller början på 2090. Slutet 90, början 2000.
Du är tillbaka i Lund nu.
Ja, då är jag tillbaka i Lund. Då.
Du har jobbat som journalist. Också.
Ja, alltså så vill man ju liksom hitta någon fortsättning på det som inte liksom går tillbaka eller bakåt. Och det är inte så lätt. Alltså, det är inte så att lilla Sverige vimlar av 10 000 sådana möjligheter. De är inte så många, och om de är fem så är det kanske 50 som vill ha dem. Så. Och då gick jag, kom in på universitetet, och var också så där man skulle söka in och inträdesprov och sånt. De startade alltså, för man hade märkt ute i medier i Sverige att det behövdes akademiker. Det behövdes akademiker som journalister för att liksom kunna... Men hon sa det behov som fanns. Och så då gick jag den. Och sen så jobbade jag på, fick jag jobb på tidningen Arbetet. Och tidningen Arbetets radiotidning. Och Sveriges Radio
i Malmö.
Ja, i Malmö. Och Sveriges Radio Kristianstad som reporter. Och det var en period där mellan 92 och 95 ungefär.
Men du var ju i Kristianstad också.
Jag var i Kristianstad och Ängelholm. Både i Lund. Jag åkte bil och tåg. Sen fick jag ett annat jobb i Kristianstad också. Som åtminstone var lite grann i nivå med det här, det var ju att jag blev verksamhetsledare på, jag tror de hette Teater Scenforum i Kristianstad. Då föreslog jag att vi skulle sätta upp det som hade lyckats så bra i Örebro, nämligen min egen dramatisering av Momo eller Kampen om tiden, Mikael Endes bok. Och det köpte de, för det passade gruppen väldigt bra, det var sammansättningen och storleken och sådär, va. Så då gjorde vi den där och visade den på Sommarlust. Vände på steken så man kunde använda bakgångarna på scenen, så kunde spela väldigt högt upp liksom.
Någon slags omvänt teoperspektiv.
Ja, precis. För att jag ville ha höjd, va. För mäster tid skulle, och tiden skulle komma uppifrån, högt uppifrån med ett häftigt ljus liksom så. För det var ju så att de grå herrarna stal ju tiden från människorna.
När du gör det här, är du mycket självständig eller har du nätverk som du arbetar med? Eller jobbar du självständigt och så hittar du dina liksom samarbetspartners? Eller hur fungerar det?
Exakt. Jag är ganska självständig. Och ibland har jag önskat naturligtvis att man kommer med till dukat bo. För det är tufft. Det är ju väldigt krävande och ansträngande och kämpet och så. Men det har inte varit de omständigheterna, utan jag har fått ganska mycket bygga. Jag har haft tur också, men jag kom in där i föreningen som heter Ängelholms vakta barnarbete, de ville ha mig och så. Så det är klart, det var ju jättehäftigt och fint och så. Då var det ju en stor förening liksom. Så.
Den här föreningen som fanns i... Alltså i
Örebro, ja.
Örebro,
ja.
Vi går tillbaka.
Ja, jag går tillbaka lite grann.
Nej, men intressant.
Nej, så raggade jag sen scenograf och raggade sminkös och kläder och så. Så att man fick ett team. Både i Örebro och Kristianstad. Man bygger upp ett team liksom så, va.
Hur länge är du där? Hur länge håller du på med det här i Kristianstad då?
Ja, inte så länge. En hel del jobb har varit ganska kort.
Ja, det är projekt.
Ja, nej, de hade säkert velat ha kvar mig som verksamhetsledare. Men jag kände liksom att alltså, man gör en sån jätteuppsättning, ger gruppen den här jätteuppsättningen som är deras största, och det blir peppa peppa lyckat och bra och allt sånt där. Och sen känner man liksom, hur ska man gå vidare med det här med de resurser och förutsättningar vi har liksom. Nej, sen tackar man för sig där och så och gick vidare. Så.
På något sätt så fick jag ihop att du var journalist på arbetet och samtidigt höll du på mycket Kristianstad.
Jag har ofta gjort samtidigt grejer och ibland fullständigt vansinnigt, alltså hur många som helst. Till exempel samtidigt som jag hade tjänsten i Örebro, och jag går tillbaka där nu. Full tid och jobbade jättemycket. Så fick ju förfrågan från Anna-Lena Berglin, och vi behöver en regissör, och vi skulle vara jätteglada om du ville jobba med, för att jag hade jobbat med Anna-Lena när jag satt upp nio och så vid med Lilla Teatern. Och då sa jag ja till det liksom, samtidigt som jag jobbade i Örebro.
Men jobbade du ideellt eller får du pröjs för bägge? Liksom?
Ja, alltså det man fick, därför, de hade inte pengar så. Va? Så det blev resan och kanske någon. Så det var ju Berlin, alltså, som vi jobbade. Men du ställde frågan, var det samtidigt som du var journalist? Nej, det tror jag inte. Nej. Alltså det skulle nog vara svårt, utan det måste ha varit innan jag gick över som journalist.
När började du att jobba som lärare?
Ja, sen efter det där då, det var det teater och det var journalist. Och när jag blev journalist så var jag 50 bast alltså. Du kan själv tänka dig, i en bransch, det är precis som teater, alltså snacka med goa askan i elden. Det är, alltså teater är en jättetuff bransch, det är jättesvårt att få jobb och de jättemånga som inte har fast och de gör 100 000 auditions och tigger och ber och så. Journalistuget är ju inte bättre liksom, trots att jag fick jobb direkt alltså. Men jag menar, jag har åldern 50 bast när jag ska börja då liksom. Och jag menar, så många som då liksom gick på icke fasta anställningar utan bara tills vidare eller korta knäck och så. Så jag insåg liksom att nej, här kan jag ju inte, det går ju inte, jag måste
vidare. I och med att du var 50 så kan jag lätt lista ut att det här är omkring 1995.
Ja, så den journalistperioden var det 92-95. Så då känner jag, nu får jag liksom vidare. Vad blir det då? Jag kör väl på lärarskolan, så har jag ju tre ben att stå på liksom. Så jag söker in på lärarskolan liksom, och kommer in där och går medielinje där, eller medielärare blir jag. Samma sak där, jag fick ju jobb med en gång, så jag började på Vitan då. Som teaterlärare. 50% tror jag eller sånt där. Så där har man gått på de här topparna. Här, med de här jättestora uppsättningarna. Projektledare, regissör. Med sånt där. Så ska man börja om igen som lärare. Men det gick bra. Alltså. Jag fick jobba med det ändå. Jag fick jobba med teater. Jag fick jobba med media. Jag fick jobba med julavslutningar. Spex. Så att jag menar, jag fick ju ändå hålla på med det, va. Så det var ju...
Där jobbade du i princip fram till...
Ja, fram till... Ja, nej, längre. Jag jobbade fram till pandemin. Jag vickade fram till pandemin. Jag vickade på spiken fram till pandemin, va? Så att en segjäkel. Jo.
Men det gjorde du inom loppet av en hel period. Det var inte så att du hoppade...
Nej, då var det en period. Ja. Alltså. Då var det en period då jag gick från 50%.
En ganska lång yrkes...
Ja, period, det kan man säga. Alltså 2019, alltså 96 till 2019.
Ja, du jobbade rätt länge med det.
Ja, då gick jag ju från 50% till 100%. Va? Och sådär. Sen tog jag ju... Alltså, tog
då när du jobbade 50%, jobbade du med lite annat på vi då, eller...
Ja, det gjorde jag säkert. Jag kommer inte ihåg exakt vad, men det gjorde jag ju säkert. Jo, det kan jag inte tänka mig, utan jag måste ha gjort. För det gick ju inte att försöka sig på det, så det måste jag ju ha gjort. Ju.
Men har du jobbat med teater hela tiden? För nu, jag känner liksom att det finns hopp ibland här, just under det här med 90-talet, när du blev journalist. Har du haft pauser med teatern? Och hur mycket?
Ja. Liksom? Alltså, jag har ju haft pauser med liksom den professionella teatern, och jag har haft pauser med teatern som en verksamhet som var huvudverksamhet. Har jag
och
haft.
Som min egen, som skådespelare också, eller som regissör.
Ja, det har ju kommit och gått. Va? Men från och med steget som journalist så kunde jag inte samtidigt jobba heltid med teater. Eller jag blev journalist därför att jag känner liksom att nej, fasen, nu är det ingen rolig, spännande, intressant dörr öppen på teaterscenen. Eller hur ska jag kunna klättra vidare? Nu har jag ju gjort rätt många fantastiska saker. Då blir det ju det, och sen blir det ju skola, va. Och så nöjde jag mig med liksom att...
Vad identifierar du dig som? Alltså när det gäller din, så att säga, din roll som yrkesmänniska, som kreatör. Och, alltså är du pedagog? Är du skådespelare? Vad tycker du själv? Eller är du alltiallo liksom superbosse? Alltså, liksom?
Nej, men om man tycker, utan att skryta så vore det ju dumt att säga att det inte... Alltså det är ju tre grejer jag tycker de är lika viktiga och lika intressanta. Sen är ju den längsta delen är ju teater. Men jag menar, jag skriver ju jättemycket idag. Jag skriver ju manus, jag skriver ju... Alltså jag är en skrivande människa.
Och du jobbar ju på Stenkorsen nu?
Nej, inte på Stenkorsen, utan jag jobbar med teatergruppen Edvard som visar sina föreställningar på Stenkorsen.
Men repeterar på Petersgården. Ni är liksom inte där.
Nej, vi repeterar på Petersgården. Men vi har...
Och det är en underavdelning till Lilla Teatern?
Ja, det, alltså Lilla Teatern är då en paraplyorganisation idag. Som under sig rymmer, jag vet inte hur många idag, kanske fem grupper eller något sånt där. Var en av de fem grupperna är... Min grupp, Teater Edvard, som bildades 2014. Men vi har inte pratat med det som jag ska lämna in idag. Nämligen en annan av mina stora uppsättningar, Det stora tågrånet. Det stora tågrånet skedde ju i Staffanstorp. Och det, alltså 90-talet har ju varit oerhört intensivt, det ser jag här. Det var ju 93-94 som detta sker. Så det 90 är ju liksom ett väldigt intensivt späckat tiotal. Så... Jag skulle ta att revisör och teaterpedagog är mellan 83 och 94. Ja, alltså det är ju tre stora uppsättningar som jag vill lämna in. Och den ena ska jag lämna idag, det är Det stora tågrånet. De andra två stora är ju Änglavakt och barnarbete i Örebro, som är den största jag har gjort. Och sen är det då Mummel eller Kampen om tiden. Det är tre stora, stora uppsättningar som jag är enormt tacksam för att jag har fått lov att göra. Som har betytt väldigt mycket. Och där har jag fått jobba med både barn och ungdomar och vuxna. Det är makades kring.
Den här stora tågrånet är den senaste då i den raden?
Ja, det är den senaste i den raden, ja. Det är det.
Hur kom den idén fram?
Ja, det är ju också väldigt speciellt. Då måste jag ha varit i ett skede när jag var mottaglig, öppen för att få ett erbjudande. Ja, det är ju i samband med det i journalistperioden. För då var jag väl inte journalist på heltid antagligen, utan jag tog väl knäck då, kan jag tänka mig. För jag fick ju det erbjudandet, hur det gick till kommer jag inte riktigt ihåg. Men det började med Färne. Färne fick uppdraget först. Och på den tiden fanns det något som hette ALU-projekt. Och då var alltså Arbetsförmedlingen, Länsarbetsnämnden och kommunerna inblandade. För att människor som var arbetssökande eller hade varit utanför arbetsmarknaden en längre tid eller var på väg in skulle få en möjlighet att göra något vettigt som de skulle växa av. Och då började Färne och hittade den här fantastiska händelsen. Det var han som hittade den, det var hans research och hans arbete som gjorde att han hittade det. Och så började han försöka skriva ett manus. Men kom så småningom fram till att nej, jag har inte tillräckligt mycket teaterkunskap. Jag kommer inte längre här med den här biten. Och jag är inte den som ska liksom iscensätta det, utan här behövs nästa person som att ta över. Så jag tror att han själv vände sig till mig. Jag är inte hundra, men jag tror det att det var så. Och jag var ju väldigt svårt att säga nej. Så att jag tyckte ju det lät jättespännande och så. Och, så sen blev det ju ett nytt manus utifrån hans... Så jag skrev ju om. Så blir det när man går in i processen. Så blir det så ju. Och sen så från det här noll så byggdes det liksom en grupp som kallade sig för Ångteatern. Och bestod till 3/4 av amatörer som aldrig hade stått på en scen. Och så fick vi några beredskapsarbetare, professionella skådespelare. Och så heter det bygga som kunde göra scenografin och så vidare. Och så två musiker. Och jag tror, om jag minns fel nu, att någon eller båda av dem komponerade musiken, om jag inte minns fel, till vår föreställning. Det är ju överhuvudtaget en glädje att ha fått jobba med många, många, många jättehärliga människor som både varit duktiga, bra som personer, tillfört jättemycket, varit inspirerande. Varit en glädje att ha att göra med, verkligen.
Det här med musik, då kan vi ha en liten grej om musik. Alltså, spelar du någonting själv?
Munspel. Spelar munspel och sjunger.
Du sjunger också. Ja. Har du någonsin använt det i teatersammanhang?
Yes. Jag har använt det både som en föreställning där det var en huvudgrej så att säga. Eller en av huvudgrejerna. Och sen har jag använt det i andra när liksom, ibland har jag också använt det som liksom stämnings, inte bara ren musik utan som stämnings. För munspel kan man göra ganska många saker, man kan, både lite läskiga grejer och lite sådär, bygga upp spänning och blå toner, du vet.
Men är du själv där på musiken?
Jag själv där. Det började med, precis som teatern, farsan trumpetare. Jätteintresserad av musik, lyssnade jättemycket på musik, lyssnade på blues, jazz och sånt där. Och jag har berättat den här historien för dig. En gång gick jag och lyssnade på Peps många gånger. En gång träffade jag Peps i Lundagård. Vi började prata så där lite allmänt. Jag började väl säga naturligtvis att alltså, du är så jäkla bra. Det är fy fan som var roligt att du lyssnade på det. Så där. Någonting i den stilen, va? Och sen så... Varför jag pratar om det, så jag tror att jag har provat några gånger då. Jag har provat på egen hand några gånger då. Och så säger jag väl antagligen då liksom något sånt här. Du Peps, hur fan gör du egentligen för att få fram de här fantastiska tonerna som du gör? Ja, det är inte så svårt. Nej, det, va? Det är inte svårt. Nej, titta här. Ta en upp munspel så liksom. Så gör jag några sådana grejer där. Så här, ja, normalt ska man inte göra så här. Så, låna ut sin, men prova en gång så du säger liksom så. Jag provar så. Det gick väl inte någon vidare, va? Men det väckte någonting. Alltså jag det sitter där med Peps liksom, pratar med honom och sen så att han liksom tar sig tid och bryr sig.
Är det länge sedan?
Ja, det är jättelänge sedan. 70-talet? Ja, det är det ju säkert. 60-70. 70 kanske, troligt. Jag vet inte 100, va?
Nej, men det är klart att det är den, jättelänge. Det är den gamla
pockperioden. Ja, det är pockperioden. Ja. Och den perioden när det var liksom inte, det var alltså, människor var öppna. Va? Man tyckte det var kul. Han tyckte det var kul att jag kom fram där och började prata med honom om sådana grejer. Och sen kände jag, det här ska jag banna mig. Jag ska banna mig, lära mig detta alltså. Så.
Men du har där, du hade ingen undervisande grej om du har liksom inte gått någon gitarrkurs eller
alltså, jag har gått gitarrkurs men tröttnade och slutade.
När du var?
Ja, när jag var alltså ännu yngre, alltså, 20-årsåldern. Ja.
Men det var inte så att dina föräldrar liksom skickade till pianoskola eller någon tant kom hem och spelade piano?
Jag kommer inte från den bakgrunden, utan det var väl snarare så att när jag sa till pappan liksom att, eller farsan, kan inte jag prova att spela lite på din trumpet? Du? Alltså det var inte läge. Det var liksom inte läge. Det gjorde man inte liksom. Nej, utan det fick jag göra på egen hand så att säga.
Hur är det förhållande till dans?
Att själv dansa eller?
Ja, det kan ju vara fridans eller vad som helst. Jag brukar ha det som en fråga. Kroppslig, ja. Alltså dans.
Alltså jag
har du aldrig i ditt koreografi eller?
Alltså, jag ska inte,
nej, alltså gör du själv på dansa?
Ja, det, jo, vi börjar. Jo, alltså dansen har ju varit ganska stor. Så det var ju det sätt man fick tjejer. Så det var ju det sättet man gjorde. Min tid så var det ju så att man satt hos någon och så vad heter det sånt, man bottnar, men nej, vad säger man? Man satt och drack lite och sådär och gick så och spelade kort kanske och sånt där. Och sen så drog man ju då iväg på någon ställe och då gick det på den tiden, gick det bussar ut till de stora dansställena. Jag vet inte hur många bussar, det var där fullt av människor på lördagarna.
Vilka dansställen det var?
Gamla Bo uppe vid Hör, va? Vad heter de? Jägersbo heter det väl? Det var... Ja, sen var det ett par, tre stycken till, men det är framförallt det jag kommer ihåg. Ja, sen var det alla jazzklubbar, alla som man gick på, inklusive folkparkerna då också.
Jazzklubbar i
Malmö, i Lund, i Eslöv,
Köpenhamn.
Ja, jag var skaplig på att dansa. Man så pass bra i alla fall som man fick. Tjejer tyckte det var ball att dansa med.
Du har lyssnat, är det, alltså det... Så när du då var i typ, vad ska vi säga, 20-årsåldern liksom,
ja.
Den perioden då man liksom började gå ut. När började du gå ut?
Alltså så jag tror det var tidigt. Jag tror att jag började gå ut, alltså absolut senast 17, 16, 17.
Ja, men det är väl då man, ja. Och då, vad är det? Då är det jazzklubbar liksom? Det var ju dansbanorna som du sa. Vad är det för musik? Är det liksom 60-talsmusik? Alltså
jag började innan det var liksom Beatles styrk, utan det var väl alltså jag vet när farsan han sa att han var med ett dansband, men det var ju inte, det går inte att jämföra med någon sorts svensk topp eller något sånt. Nej. Utan de spelade jazzigt, alltså det var jazz och det var mycket influerat för samba och rumba och det var ju sådana grejer de spelade, det var ju verkligen häftigt att lyssna på dem så, va. Och det var väl lite grann åt det hållet man, de spelade också när man var ute och dansade, tror jag, så, va. Vad jag själv gör, jag gick i den här utvecklingen liksom, Tommy Steele, Elvis Presley, Beatles, det var väl ungefär så, va. Tommy Steele, jag tillhörde dem, jag var i sådana daffel, så Elvis, nej, liksom, Tommy Steele, han är mycket mysigare, mycket finare, så. Men det har jag helt ändrat uppfattning, jag tycker Elvis är en fantastisk sångare, en fantastisk artist och så. Och sen så blir det då Beatles och Rolling Stones naturligtvis. Det är ju det vanliga stycket så, va? Dylan och så vidare. Ja, allt det där liksom. Progmusiken och ja, hela det köret liksom. Och jazzen har alltid funnits med. Jazz och blues har jag alltid varit väldigt intresserad av. Kubansk musik. Verkligen.
Och så, ja, latin, alltså.
Ja, precis. Sen ett antal år tillbaka så är jag ju... Utan på något som jag sett så här, så jag lyssnar ju väldigt mycket på klassisk musik.
Du har lärt
dig. Mm. Ja, alltså klassisk musik är väldigt stort idag för mig. Ja, folkmusik, absolut. Mm. Absolut, visor, folkmusik. Visor gillar jag jättemycket. Alltså, jag menar Cornelis, Fredrik Augustsson, alltså, you name it. Alltså, det är ju toppen bara. Så att, ganska brett register. Vissa saker gillar jag säkert inte, va, men mest idag är det nog faktiskt klassisk musik jag lyssnar på, därför att då kan man göra saker medan man lyssnar. Alltså det är lugnande och det är behagligt. Så kan man syssla med saker.
Går du fortfarande ut på konsert och sånt?
Ja, inte så jättemycket.
Dina föräldrar, när är de födda ungefär?
Runt 20 där någon gång. Det var 2 års skillnad mellan dem, tror jag. Mm. Mm. Och de kom båda... Båda uppväxte på landet. Alltså, min far var uppväxt i Stora Åby och min mor ute i Håstad. Ja, för det enkla förhållanden så liksom.
Så det är ifrån regionen här?
Ja, kan man säga. Ja.
Båda två ligger ju inom kommunen.
Ja, visst. Jo, precis. Mm. Så att mor och morfar var skol- och kyrkoverkmästare. Mm. Hade massa förtroendeuppdrag. Mm. Politiska förtroendeuppdrag i Håstad. Det var en spännande värld att komma in i. Liksom, de hade massa böcker. Och,
ja, du liksom bara umgås med dem som
ja, barn. Jag var där alla somrar. Jag var där alla somrar, va. Så att... Jag ville inte tillbaka hem, så alltså, när de kom och far, så gick jag alltid längst in under sängen och gömde mig liksom. Men sen klart det var spännande när jag växte upp. Jag växte upp ju i Nöden, alltså på Lilla Södergatan. Och där fanns ju jättemycket grejer. Där fanns ju liksom en smedja, en kolatomt, stadsbuden, torghandlarna. Alltså det var jättelevande. Och sen, ja, vi bodde ju enkelt då liksom, en etta högst upp liksom.
Så ni har 5 personer i etta?
Jag tror det, ja. En gång så skrev jag ju då en pjäs om den där uppväxten jag hade, som inte har blivit uppsatt, men det var tänkt att det skulle bli det. Så att, ja, men det har betytt mycket för mig, så att jag beklagar mig inte liksom.
Vad är det idag? Vad händer med teatern idag?
Mm. Alltså, sen 2014, då satt jag i styrelsen i Riksteatern Lund. Och då, en annan kille satt där också, och han och hans kompis... skulle sätta upp en pjäs då, och Mart Hissen skulle de sätta upp, så sökte de en regissör, och då frågade han mig, och så sa jag ja, alltså alltid ja som de vet. Jo, nej, men jag var sugen på något då, och så ja. Och då bildade vi Teater Elva, och varför det heter Teater Elva, det var därför att istället för Mart Hissen så föreslog jag att vi skulle sätta upp Zoo Story av Edward Albee, och det var det vi valde också. Och vad heter Edward Albee, då valde vi, man ska heta någonting, då tog vi Teater Edward. Och sen har vi ju fortsatt, och idag har vi lyckats göra 5 uppsättningar och är inne på den 6:e nu.
Så att hur tar det med en uppsättning?
Ja, alltså det kan ta alltid mellan 1-2 år, va? Eftersom jag ofta skriver manuset
då.
Ja, och sen så är vi ju, det är ju amatörer, och de jobbar ju, de har ju andra arbeten och så, va? Så vi repar ju 2 gånger i veckan ungefär, och sen så en intensiv slutvecka nere på Stenkrossen där man ska ta in ljus och ljud och tekniken och rubbet och så, alltså.
Det är mer teknik idag än vad det var från början.
Ja,
eller hur känner du med det? Har det förändrats? Hur känner du? Eller, ja, det är klart. Nej, att det har.
Alltså, det som är frustrerande tycker jag, det är ju liksom detta att det inte finns ett huvud. Alltså, jag skulle vilja vara på på en teater och jobbar liksom. Det är där vi jobbar och där finns grejerna, så att de är med från början. Nu gör vi allting, sen kommer vi dit ner och på en sketen vecka ska vi sätta allt ljus och allt ljud och få det att fungera ihop. Men de är ju inte proffs, de jobbar inte heltid, så det är ju jättetufft.
För ni använder ju inte levande musik, det har jag svårt att tro.
Jag hade väldigt, väldigt gärna gjort det. Jag har gjort det i många av mina uppsättningar, har jag använt levande musik, därför jag tycker det är häftigt. Men det är ju också en akilleshäl, därför att det är ju ytterligare en som ska fungera ihop, men det är klart. Nej, så vi använder ju musik, men vi använder ju inspelad musik.
Du har inte jobbat mer utomlands än i Finland?
Jo, jag har ju jobbat i Danmark. Jag har jobbat, Finland, Danmark. Ja, det är väl de två framförallt.
På vilket sätt?
Ja, alltså Danmark har ju varit som pedagog. När det har varit deltagare både från Norge, Island, Danmark, Finland och sådär. Så att jag har ju gjort en hel del sådana grejer också. Och så har vi ofta försökt avsluta med en föreställning och sådär. Det har ju varit då alltså internat, va, så man har jobbat heltid så att säga.
Har du sysslat med performance-teater? Alltså sådär spontan, riktigt sådär, gatuteater?
Jag har jobbat med gatuteater, ja, det har jag gjort. Alltså jag har ju, som jag berättade för dig, jag kastade mig ju in i allt. Alltså jag var ju intresserad och nyfiken på allt liksom. Jag ville prova alla saker som fanns att prova. Och då var det en sån seminarium som handlade om gatuteater och som var 3 veckor kanske och sånt där. Och som också avslutades med en föreställning på gatan som jag kastade mig in i. Och då kunde jag jonglera och sånt då. Alltså jag lärt mig det.
Lärde du dig själv?
Nej, det gick jag och lärde mig. Det var nog kanske då som jag gjorde det där. I det sammanhanget kan jag tänka mig. Ja, det var det nog. Men sen spelade jag ju teaterna. Jag var ju på Kuba, Nordiska brigaden. Alltså, du vet vad det är, Nordiska brigaden. Jo, det är alltså, det är en kombinerad studie- och arbetsresa. Man åker runt och tar del av samhället. Sjukvård, skola, etc. Och sen så arbetar man med jordbrukarna. Det de önskar, det de vill ha hjälp med. Och så bor man på ett enkelt campus. Och där då, på det campuset, så var det också en avslutning. Och då ville de ju också att det skulle vara liksom någonting man skulle göra. Så där. Och då föreslog jag att vi skulle göra en föreställning. Och då skrev vi ihop, jag var rätt rivande, så skrev jag då liksom en drev med USA, Onkel Sam gjorde en rolig grej kring Onkel Sam och deras imperialistiska politik världen över och sådär. Det blev jätte uppskattat. De tyckte det var skitigt.
Vilket språk då?
Engelska.
Ja. När var detta?
Jag skulle gissa 15 år sedan.
Då så pass nytt.
Ja, jo.
Jag vill sätta det i ett historiskt perspektiv.
Jo, alltså det var alltså, Fidel fanns fortfarande. Jag tror han var sjuk just då eller något sånt där. Det är jag inte 100 på. De skulle fira, vad kan det vara, fira någonting då som hade med revolutionen att göra. Så här, musiken var ju verkligen häftig. Alltså att få ta del av den live där på Kuba, det var ju stort alltså.